Jag heter Ingemar Tidefors, så är det. Och jag pratar så här om jag ska prata så som jag är född. Men det ska jag inte göra nu. Men jag är Mölndalsbo av börden. Mina barn märker att den här dialekten kommer väldigt påtaglig. Min fru också. Jag är ju född och uppväxten i Broslätt i Mölndal. Och Pingstkyrkan i Mölndal är min hemförsamling. Uppväxtförsamling, och jag fick 2 i omgångar vara ungdomspastor där. Och under en tid hade jag förmånen att få arbeta med Sven. Ett extra stor glädje att se dig, Sven, här med. Du kan vara med, och vi hade oförglömliga år där på ett väldigt speciellt sätt. Så det är en stor glädje att du kan vara med, Sven, och Marianne. Och våra Polenhjälpsändningar och mycket spännande saker som pågick då. Min morfar var evangelist och kolportör, som det hette, i Helgelseförbundet. Han var missionsförbundare, utbildad i Helgelseförbundet till evangelist och målarmästare. De kom hit 1929 till Mölndal. Och min mormor, Edith, hon hade mött pingströrelsen i Jo och var väldigt attraherad av det. Men hon fick ju följa med morfar Axel då, och det gick bra det med, till Missionskyrkan och Helgelseförbundet. Så kommer de till Mölndal, för det fanns mer målarjobb här. De kommer 1929. Och då visste morfar, det fanns ju ingen HF-församling i Mölndal. Det fanns en missionsförsamling, men min morfar Axel visste så hur mormor längtade. Och då sa min morfar så fint så här till Edith, att nu har du fått följa mig i alla år, så nu följer jag dig. Så blev vi pingstvänner. Ja, så vet ni det. Så gick det till, och sedan så, min mor och far var ju med i församlingen. Jag har bara goda och ljusa minnen av min uppväxt i församlingsgemenskapen. Och min mor spelade ju piano och orgel från det hon var 12 år. Ledde hon sången i gudstjänsterna och strängmusiken. Hon var 12 år, för då blev hon döpt och då fick man gå upp på estraden. Hon var ju en oerhört duktig pianist och spelade i alla år i församlingen. 68 år till hon blev 80 och inte kunde spela längre. Sedan Anette och jag, vi har firat 30-årsjubileum här förra året, så det blir 31 nu, ja. Vi har ordning på året och vi har 4 vuxna barn. Anette jobbar på Bostkårsskolan och jag har jobbat förut som pastor i Tullbrokyrkan, en ekumenisk församling i Falkenberg, i 25 år. Och vi har haft 4 år i Afrika för EFK. Och en dag på bokmässan så ringde Ivar Gustafsson och frågade för 4 år sedan om jag kunde tänka mig att komma till Mölndal igen. Och det blev ju en överraskning, för det hade jag inte räknat med i livet. Men så kan det bli. Vi hade funderat på att återvända till Afrika, men det blev Mölndal istället. Ja, så vet ni. Så kan det vara. Och vi är glada och tacksamma för det. Glada att få vara här att predika. Jag tror att det faktiskt är första gången jag gör det. Jag kan inte riktigt komma ihåg där från 80-talets yra hur det var. Men senast jag var här så var jag lyssnade på sommarbibelskolan med Sven. Det var fantastiskt. Och sedan så är jag glad för att vi har den här gemensamma böneveckan och att vi byter runt. Det heter ju predikostolsbyte, men det är ju inte det vi gör egentligen. Men det heter ju så. Ja, det hänger med. Vi byter ju runt i präster och pastorer, så vi kallar det ju för på det sättet. Och det har följt mig sedan jag kom till tro när jag var 19 år. Psalm 133, där bröder och systrar bor endräktigt tillsammans, där är Herrens välsignelse och liv till evig tid. Och tar vi Jesu bön om Guds folks enhet på allvar i hans avskedstal och bön, att hans folk, judar och hedningar, tillsammans ska vara ett. Om vi ska ta det på allvar, mina vänner, så måste vi röra oss i bönesvarets riktning. Herre, jag tackar dig för den här stunden och det ord som du har lagt på mitt hjärta. Jag ber, Herre, att du ska tala till oss genom detta. Jag ber så. Tack för ditt levande ord. Du älskar alla människor och du älskar vår värld. Tack att Kristus stod inte bara för kyrkan utan för världen och låt det få prägla våra liv. I Jesu namn. Amen. Nu kommer jag göra sånt här klassiskt predikopedagogiskt misstag när man säger att han utgick från texten och återvände aldrig. Så att nu får ni vara med om det. Att jag utgår från texten och återvänder aldrig. Men det blir inte riktigt korrekt för att jag kommer att fullfölja det temat. Men jag tar spjärn i Markus evangeliet. Markus 11 och därifrån vers 15. Och sedan kommer jag att återberätta från Johannes 2, 3 och 4. Så jag kommer inte att läsa där utan återberätta. Ni får läsa i detalj sen hemma, men jag tar spjärn här. Och för det är ju så att Jesus rensar templet och han gör det två gånger. Och varför gör han det? Han gör det i inledningen av sin verksamhet och han gör det i avslutningen av sin verksamhet. Och här är avslutet i Markus 11. De kom till Jerusalem och han gick till templet och drev ut dem som sålde och köpte. Han välte om kullborden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa, står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Det är ju tusentals människor där. Och en enda man, det var ju en omöjlig uppgift egentligen, en enda man rensar templet. Den yttre förgården där marknaden ägde rum. Och vi återkommer strax dit, men nu går jag till Johannes evangeliet, kapitel 2, 3 och 4. Och vi kan ju inte läsa allt detta, så att jag refererar. Och först vill jag säga så här, hur gör kristendomen entré, om man får säga så. Hur gör Jesus debut? Hur börjar Jesus rörelsen? Hur tycker Gud att det vore på det här sättet vill jag att du börjar, Jesus? Hur börjar det? Var någonstans säger vi? Nu är jag alltså en frågvis predikant så att ni får hänga med här nu. Var börjar Jesus någonstans? Ja, det var ju alldeles för... Men i Johannes 2, vad gör han sitt första under? Ja, vad är det för tillställning? Är det begravning eller vad är det? Det är bröllop. På en bröllopsfest. Det sker i familjekretsen. Jesus och lärjungarna är samlade. Där tycker Gud. Så börjar vi. Han får lite hjälp på traven, eller hur, Jesus? Som vanligt, som söner kan behöva. Vem är det som ligger bakom? Modern, ja. Hon konstaterar i bröllopsfesten som kan pågå i många dagar att de har inget vin. Hon säger bara så. De har inget vin. Och Jesus, han är inte så där inte riktigt läge än, men Maria, hon tycker nu är det dags. Gör det han säger åt dem. Säger åt dem. Och så förvandlar han 500 liter eller 600 liter, många hundra liter vatten till vin. Och det symboliserar hur det judiska reningsvattnet när det förvandlas till vin, tecknet på att Jesus förvandlar den ängsliga judiska lagreligionen till Messias tidens otvungna festglädje. Så det börjar med fest och glädje. Så gör Jesus entré. Och han börjar vid 30 år och det är hans mamma som säger nu är det dags. Min dotter frågade mig när hon var 18 om jag visste vad det var för likhet mellan dagens ungdom och Jesus. Nej, sa jag. Jo, sa hon. De bor hemma tills de är 30 och gör de något så är det rent under. Ja. Det kanske är lite, får ursäkta den som är i den åldern, men det var min dotter som sa, det var inte jag. Ja. Det börjar med glädje. Det är ju inte alltid kyrkan har fattat den galoppen, eller hur? Nej, jag visste en gång hade en kyrklig ungdomsrörelse en sån här motto, en kampanj: stoppa plågsamma gudstjänstbesök. Ja, det kan man tänka på ibland. Det är inte så att det alltid är happy clappy i livet, utan det finns utrymme för alla känslor. Men grundtonen, mina vänner, och så som Gud vill bli uppfattad, inkarnerad i Jesus när han börjar sin verksamhet, det är i fest och glädje. Det är en försmak av den himmelska banketten som Klas läste om. Himmelska glädjen, gästabudet som Jesaja profeterar om. Så börjar det. Jag har blivit konstintresserad tack vare min kära hustru. Annars hade jag aldrig blivit det. Men hon har tagit med mig på så många konstmuseum så att nu tycker jag att det är riktigt roligt. Och vet ni vad jag letar efter på alla museer? Nej, det kan ni inte veta. Jag kommer att behöva lite mer vatten sen om någon kan fixa det. För jag drack så mycket här innan. Jag kan få det. Tack så vänligt. Jo, jag letar i konsten efter en glad Jesus. Har ni sett en sådan någon gång? Nej. Det är väl märkligt när det står att han var smord med glädjens olja mer än någon än sin samtid, sina bröder. Han var smord med glädjens olja. Alltså den absolut gladaste som har gått i ett par sandaler på den här jorden var Jesus. Sen fanns det vred och sorg och smärta allt sammans. Men grundtonen, han var smord med glädjens olja. Så jag letar efter en glad Jesus. Har inte sett honom än. Fick tips om att det fanns en pastor här i Göteborg som hade en glad Jesus på sitt kontor. Och jag tänkte, tack Marianne. Och jag tänkte att det var ju jättekäckt, då ska jag åka dit. Men innan jag hann åka dit så hann han flytta och tog Jesus med sig. Så kan det gå. I en gudstjänst i Falkenberg så frågade jag så här: har ni sett en glad Jesus? Och då var det en liten grabb, han är nu polis. Och jag har fått viga honom och välsigna hans familj och barn. Men då var han 8 år och sådär, och han räckte upp handen. Han hade sett en glad Jesus i konsten. Och jag kom lite av mig, för det brukar aldrig vara någon som har gjort det. Jaha, sa jag till honom. Vad har du sett honom då, min lille vän? Ja, jag har gjort han själv, sa han. Ja. Jag har gjort han själv. När vi bodde i England så är det ju så att första och andra världskriget ligger väldigt, man har ju detta med sig. Vi har ju levt i fred så länge så vi förstår inte riktigt. Men vi var med i en baptistkyrka och där står namnen på de som hade dött i tjänsten. Har ni varit i engelsk kyrka och sett alla namn i den församlings där? Nu är det lite märkligt att militärtjänst och gudstjänst har samma ord i engelska, nämligen service. Och då var det en liten pojke som frågade sin pappa: vad är det för lista som står där? Ja, sa han, those who died in the service. Ja, tänkte pojken. Han fattar precis alltså. Så han frågade: was it in the morning service or the evening service? Avled han i morgongudstjänsten eller eftergudstjänsten? Ja. Vi måste förstå att det är glädjens budskap. Tänk att glädje kan vara så provocerande. Så provocerande så när Jesus red in så sa de: sluta sig åt dem att sluta. Ni är alldeles för glada. Så glada får man inte vara. Det får man vara i Skandinavien när man ser på Frölunda. Ja. Färjestad Frölunda 06. Ja, så jag har nästan bara satt upp det i kontoret. Ja. Det gick inte så bra nu igår. Eller i förrgår när det var. Men får man vara glad i kyrkan? Så börjar kristendomen. Jesus kommer med glädjens budskap. Han gör under i sin familjekrets. Och vad gör han sen direkt? Vad händer direkt efter detta? Jo, han går till templet och rensar templet. Och det var ju så att alltså, Gud älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet, står det i skriften. Om man hade gjort det till en marknadsplats, den yttre förgården. Tusentals människor är där. Om man hade gjort ett sådant fiffigt system att det var bara judisk valuta som gällde, så hade du romersk, så måste du växla för att kunna ge tempelskatt. Och växelkursen var kass. Men du fick bara växla där. Och var du pilgrim och skulle offerdjuret med dig och du skulle ta det här långa sträckor, så var det jobbigt. Och sen var det inte säkert att det fick godkänt, för det skulle vara perfekt. Och så fick du köpa det perfekta djuret där, och det var överpris. Strålande affärer gjorde man där. Och Jesus säger, ni har gjort det till ett rövarnäste. Den viktigaste avgörande punkten för vad templet var till för var ju för att tillbe Gud och lära känna Gud. Men ni tjänar inte Gud, utan ni tjänar era egna intressen. Och citaten är från Jeremia och det är ifrån Jesaja. Och jag läser ifrån Jeremia, Jeremia 7. Och jag börjar i vers 5, för därifrån kommer rövarnästet. Pratar jag lagom högt, tar jag i för mycket? Det står att man ska tala högt och tydligt. Är det okej? Okay? Vad säger min... Annette, bra. Det är godkänt, det är bra. Så att ni hör. Jeremia 7. Så säger Herren Seba åt Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo ibland er på denna plats. Lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar. Då ska jag bo bland er på den här plats. I det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Men ni litar på lögner som inte är till hjälp. Tror ni att ni kan stjäla och dräpa, begå äktenskapsbrott och svära falskt och tända offereld åt Baal och följa andra gudar som ni inte känner och sedan träda fram inför mig i detta hus som mitt namn är utropat över och säga, vi är räddade. Och sedan fortsätta med alla dessa vidrigheter. Detta hus som mitt namn är utropat över, tar ni det för ett rövarnäste? Det är det också i mina ögon, säger Herren. Och vers 21. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, lägg era brännoffer till era slaktoffer och ät köttet. Ty när jag förde era fäder ut ur Egypten gav jag dem inte någon befallning eller något bud om brännoffer och slaktoffer. För att det här fanns inte i Gamla testamentet innan exilen, utan det kom efteråt. Vad jag befallde dem var detta: lyssna till mig, så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra alltid den väg jag befaller er att vandra, så skall det gå er väl. Men de ville inte lyssna, inte höra på mig. Lydnad är bättre än offer, hörsamhet till Guds vilja. Och Jesus säger till fariseerna, ni är så noga med tionde och det är jättebra, ända in till kryddväxterna. Men ni försummar barmhärtigheten, troheten och kärleken. Och så det andra ordet från Jesaja 56 som vi har läst. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Och där har man olika rubriker. I Bibel 2000 så står det Herrens tempel är öppet för alla. 1981s reviderade version av 1917 står det Guds folk ska omfatta alla folkslag. Och i folkbibeln, Svenska folkbibeln, Guds frälsning gäller alla. Ett bönens hus för alla folk. Och även här om du läser så kommer sedan en varning i den texten igen till försumliga ledare. Jesaja skriver i vers 9. Kom alla vilda djur och ät. Kom alla djur i skogen. Väktarna är blinda, de märker ingenting. Stumma hundar är de som inte kan skälla. De ligger och dåsar. De älskar att sova, men de är glupska hundar och de blir aldrig mätta. Ska de vara herdar, de som inget förstår? Alla går sina egna vägar, varenda en vill roffa åt sig. Eller som det står 81, var och en söker sin egen vinning, alla så många de är. Och vill ha ett enkelt recept på ledarskap? Så är det de som tjänar fåren som är ledare. Inte de som tjänar på fåren. Och då mina vänner kommer vi till pudens kärna. Var någonstans var marknadsplatsen? Det fanns det allra heligaste. Dit fick prästen gå en gång om året. Det var livsfarligt uppdrag. Man kastade lott om det. För man visste inte om man kom ut tillbaka. Om det här var med livet som insats på Jom Kippur försoningsdagen. Så prästen fick ha bjällror på sig och så ett rep fäst i sig. För ifall inte Gud skulle ta emot folkets synd så dog prästen på kuppen. Så att det gällde där att höra om han rör på sig om det bjällrarna gick. Det var det allra heligaste. Och det rämnar när Jesus ger upp andan och vi tänker ett litet draperi. Men det stod att jag någonstans läste en siffra. Det gick åt i alla fall flera hundra man för att hänga upp det här draperiet som var en decimeter tjockt. Alltså ett jättedraperi. Tjockt och högt. Och det rämnar uppifrån och ner. För att människan ska få tillträde till allra heligaste. Genom Jesu offerdöd. Frälsningen öppen för alla. Så fanns det det allra heligaste, det heliga, prästernas förgård. Och sedan, vad hade vi sen? Männens förgård. Sedan kom kvinnornas förgård, ja. Och den yttre förgården, men den hade också ett annat namn. Vilket då? Hedningarnas förgård. Och jag vill påstå och säga, mina vänner, varför rensade Jesus templet? Ja, självklart är det för att det var ett rövarnäste. Men jag vill säga, utan att sätta det emot varandra, att den djupaste poängen med att Jesus rensar templets yttre förgård, där det var fullt av marknadsplatser och stånd och poliser och hela köret, det var för att hedningen inte fick någon plats att lära känna Gud. Och då tar Jesus ett tur med det med en gång. Det första han gör i familjekretsens, hans första offentliga uppträdande, han går in och rensar templet för att visa allihop att evangelium, frälsningen är för alla. Sen samtalar han med den lärde i Stora rådet Nikodemus, rådsherre och professor, teologi, allt vad han kan vara. Om Guds rike. Det här måste läsas. Alltså Johannes 3 och 16 dimper inte ner. Liksom. Här tyckte Johannes det var lite kul att skriva det. Utan det har en bakgrund. Ty så älskade Gud världen. Det läses mot bakgrund precis vad Jesus hade gjort. Han rensade templet, för Gud älskar världen. Vad visste Nikodemus om Guds rike, Guds nya värld? Jo, i det judiska tänkandet att det skulle styras av Gud, att det skulle återupprättas på jorden och Guds folk skulle vara en del av den och återupprätta Israels forna storhet. Och det höll man på med. Det var därför man diskuterade så mycket med lärjungarna vem som var störst. För de undrade vem som skulle bli premiärminister och finansminister och alla ministrarna. För de trodde ju riket kommer nu här. Och så kivades man om positionerna. Ja, det gör ju inte vi längre, eller hur? Vi är ju befriade från sånt. Ja. Och så är det sista de frågar. Alltså när Jesus är på väg och apostlärningarna 1, så säger man: Herre, är tiden inne nu när du ska återupprätta Israel som kungarike? Kommer det nu? Vad svarar Jesus med? Det är inte er sak att veta tider och stunder, men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om honom i Samarien och Judén och Galileen och Jerusalem till jordens yttersta gräns, svarar Jesus med. Vi tänker ibland att den helige ande, det är lite olika karismatiska uttryck och andens frukter och allt det är sant. Men djupast sett så är den helige ande missionens ande. Där den heliga ande verkar, där blir det mission. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört, säger lärjungarna. Därför att de var drabbade av den helige, av anden. Och då blir det en rörelseriktning. För Gud älskar världen. Jaha, så Nikodemus, så är det så? Och kommer man in i det här riket? Ja, du måste födas en gång till, säger Jesus. Jaha, hur gör man det? Ska jag komma in i moderlivet igen? Nej, du måste födas av Guds ande. Det här riket kan du inte räkna som att du har den bakgrunden, den etniciteten. Utan det här riket blir man medborgare genom att födas på nytt. Guds regerande skulle komma hela världen till del och inte bara gälla judarna. Och Nikodemus kunde bara bli delaktig av det riket genom att bli född på nytt. Att födas av Gud. Alltså tron, inte etniciteten. Kungadömet skulle vara personligt, inte etiskt eller nationellt betingat, utan personligt. Du måste födas på nytt. Bara en liten parentes. Ibland har man sagt att Nikodemus, han var, kom till Jesus om natten för att han var rädd för vad andra tyckte och tänkte. Har ni hört det någon gång genom predikan? Jag har i fall hört så. Jag tror inte ett dugg på det. Det är helt taget ur luften. Därför att det var normalt att man kom på natten och samtalade om viktiga frågor. Och läser du längre fram i Johannesevangeliet 7:50 kan du se hur Nikodemus står upp i stora rådet och försvarar Jesus och säger: inte dömer man någon utan att höra honom först. Och då säger de så här till honom att det fattar du väl att det är något fel, det kommer ingen profet från Galileen, det vet ju alla, säger de. Nej, de har inte läst på ordentligt, för Jona, han kommer från Galileen. Ja, det är lite parenteser. Ja. Och i slutet så är det Nikodemus som är med. Det var Josef från Arimatea som hade varit en lärjunge i hemlighet. Då träder han fram, alla de morska lärjungarna är försvunna, och Nikodemus, och ser till att Jesus blir begravd. Men han kom på natten, för det var gott, var lugnt och fint och samtal om viktiga frågor. Och Jesus sa inte: min besökstid är tyvärr slut nu klockan 3 här på natten, kan du komma en annan dag? Ja, nu menar jag inte att pastorn ska vara tillgänglig hela dygnet, så... Men han var välkommen. Och sen, mina vänner, vad gör Jesus sen? Efter han har sagt: ty så älskade Gud världen. Han har demonstrerat det i tempelrensningen. Han förklarar det för Johannes. Och vad gör han sen direkt efteråt? Vart tar han vägen? Var går han någonstans? Till Jerusalem? Han går till Samarien, detta föraktade land som han tog en omväg för. Om han skulle gå från Galileen till Jerusalem eller vice versa, så tog man omvägen. Men vad står det? Vad står det om Jesus? Vad står det i vers 4? Eller vad det blir? Vad står det om honom? Vers, det är i början, jag har inte den precis framför mig. Det spelar ingen roll. Det står, jag vet vad det står. Han måste ta den vägen, står det. Det måste han ju inte alls. Och varför tar han, varför måste han det? Jo, han illustrerar precis tempelrensningen. Gud älskar världen. Och så går han över Samarien till det föraktade blandfolket. Och lärjungarna blev förvånade, står det, när de kom tillbaka. För ni vet, Jesus samtalar ju med en kvinna, och så gjorde man ju inte. Fick ju inte en rabbi eller uttaget en man samtalar ju inte med en kvinna på öppen gata. Helt emot traditionen. Jesus brydde sig inte om det ett dugg. Det står att de blev förvånade när de kom tillbaka, och de fick nog många gånger vara förvånade och överraskade när de var med Jesus. För han trampade på religiösa, nationella och kulturella och traditionella ömma tår. Och han älskar att göra under på sabbaten. Det retade ju upp de religiösa så väldigt. Därför att han vill tala om att sabbaten var till för människan och inte tvärtom. Det var inget religiöst regelverk som människan skulle in i, utan Gud kommer för att hjälpa. Han måste ta vägen, och han samtalar med en kvinna som hade haft 5 män, och den hon hade nu var inte hennes egen. Och han pratar om vatten, och jag är törstig, kan du ge mig någonting att dricka? Men denna föraktade kvinna som kom mitt på dagen, det var säkert så att hon hade inte lust att se deras andras blickar över livet hon hade haft och ägde. Men hon möter Jesus, och Jesus säger, kan du ge mig något att dricka? Och då säger hon, ska du som är jude be mig om vatten? Ja. Och med henne delar Jesus vattenskål. Det djupaste uttrycket som judendomen kände för att vi är på samma nivå, vi är lika värda. Och för henne säger han det gudomliga, jag är. Vi väntar på Messias, och så säger Jesus, jag är. Det är jag är. Aldrig förr hade han sagt det tidigare, avslöjat det så direkt sagt till någon av sina lärjungar att han är Messias. Det blir denna kvinna, denna föraktade samariska kvinna, som får höra Jesus säga, jag är den du talar om. Det gudomliga jag är. Första exemplet hur Jesusrörelsen når utanför judiska området. Första exemplet på internationell mission. Och första missionären blir denna kvinna. Och hon rusar glad. Hon låter vattenkrukan stå. Visst är det vackert. Det var ju vatten hon behövde. Precis som jag nu tar en liten kopp. Här, lite glasvatten. Ja. Det var ju vattnet. Men hon bara lämnade det. Och rusar in i stan. Och ropar, kom och se. Denne man som har sagt mig allt, kan han vara Messias? Det var inte en förnedrad och kränkt kvinna för att han hade sagt henne allt. Utan det var hoppet som hade tänts i hennes ögon och hjärta att hon var sedd. Olof Hartman skaldar i livsträdet. Att i det mötet är i Jesu ögon en världshändelse. Och så säger han, i mötet med Jesus är den enskilde unik, älskad av världens hjärta, inte borttappad i en massa, utan eftersökt som vore hon den enda. I mötet med Jesus är den enskilde unik, älskad av världens hjärta. Inte borttappad i en massa, utan eftersökt som vore hon den enda. Och det är det föraktade Samaria. Ni kan läsa vidare sen hur de kommer ut till stan. Och i det föraktade Samaria som människorna säger, vi förstår att han är världens frälsare. Det är inte i Jerusalem som man säger det, utan i sykar i Samarien, bland de föraktade, de fattade. Han är världens frälsare. Och han har visat det i tempelrensningen. Han har talat ut det i Johannes möte, beskrivning av mötet med Nikodemus, tills älskar Gud världen. Och så går han rakt över till Samarien så att lärjungarna är med och fattar galoppen. Och lite hade de förstått, anat av det här, för att annars skulle man inte gått och köpt mat. Det gjorde inte en jude i en samarisk affär, alltså det gjorde man inte. Men de var ute och skaffa mat. Den gången var alla apostlarna sysselsatta med det praktiska, och det blev den här föraktade kvinnan som fick vara redskapet att hela stan kommer till tro, ser det ut som. Andra gånger så var det apostlarna, men här gången var det från ett oväntat håll. Till sist får jag landa i Matteus evangeliet och fråga er, vad är det Jesus gör direkt efter sin bergspredikan? Och folket är överväldigade, och gå till Matteus 8. Vad gör Jesus? I Matteus version av hur Jesus börjar sin verksamhet efter att han har kallat lärjungarna och hållit sin bergspredikan, så gör han tre saker. Vad gör han? Han botar en leprasjuk. Han botar en icke-judes tjänare eller son. Det är lite olika översättningar. Och han botar Petrus svärmor, en kvinna. De tre sakerna. Vad var det den fariseiske, religiöse, fromme mannen tackade Gud för varje afton? Han hade tre tacksägelseämnen. Kommer ni ihåg dem? Vad tackar han Gud för? Ja, precis. Han tackade Gud för att han inte var född leprasjuk. Han tackade Gud för att han inte var född hedning. Och han tackade Gud för att han inte var född till kvinna. Det var hans fromma bön. Och vad gör då Jesus som direkt efter sin bergspredikan? Jo, han helar en leprasjuk. Han rör vid honom, står det. Man fick inte röra vid de leprasjuka. Man blev oren, rituellt oren. Alltså, den utsträckta handen talar så enormt om Gud. Han rör vid den leprasjuke. Jag vill bli ren. Och han helar kvinnan. Han ser hennes behov. Och sen kommer Jesu mäktiga vision och missionsproklamation. När den här icke-judiska officeren ber om förbön för sin pojk. Och han säger, du behöver inte komma hem, för han visste att skulle en jude gå in i ett hedniskt hem så blev det också rituellt orent. Men det kunde Jesus ha gjort, men nu gjorde han det. Han behövde inte gå dit, utan han bara säger att han kommer att bli frisk. Och han säger så här, säg bara ett ord så blir pojken frisk. Och så säger han vers 9, jag är själv en som står under befäl. Och jag har soldater under mig, och jag säger till den ene, gå, så går han. Till den andra, kom, så kommer han. Och jag säger till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stor tro, eller stark tro. Jag säger att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och officeren sa till Jesus, gå. Du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Den här officeren förstod att det här problemet kunde inte ens hans kejsare lösa. Han måste vända sig till någon annan som hade större makt än kejsaren. Och det var Jesus Kristus. Och så säger Jesus. Han har citatet från Jesaja om den himmelska banketten i Jesaja 25:6. Ett gästabud för alla folk. Och jag säger det, de ska komma från öster och väster och ligga till bords med Jesus en gång och sjunga hans välkomstord eller sång, hur det är. Vi ska sjunga den strax. Jag är alldeles strax klar. Det var en beteckning som man använde för det församlandet av Israel. Men Jesus ger det en vidare innebörd. Det är både jude och hedning. De kommer från öst och väst, hela världen. Och himmelska gästabudet är tydligt. Jesaja 25:6, det är för alla folk. Men de rabbinska lärarna hade lite fiffigt nedmonterat detta till att vara en exklusiv judisk bankett. Men Jesus återger och säger att icke-juden kommer att ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Och något mer provocerande, mina vänner, vågar jag säga, kan du nog inte hitta i Nya testamentet vad Jesus säger. Därför att detta var helt otänkbart. Har ni funderat på varför människor blir så arga över vilka Jesus åt med? Skulle det vara så problematiskt? Mm. Varför blir de så fruktansvärt upprörda, de religiösa ledarna, över det sällskap som Jesus umgicks med? Åt. Det står så här i Lukas 15:1 att allt vad syndare och tullindrivare hette, står det, 1917, älskar den versionen. Kreti och Pleti alltså. De var välkomna. Och de spottade ut orden av religiösa ledarna och säger, hur kan du äta med de här människorna? En tullindrivares och syndares vän. Glåpord, det värsta man kunde tänka sig. Han äter ju med det här packet. Syndarna var de som inte följde lagen och inte följde reningsföreskrifterna. De ville, de religiösa ledarna, inte ha någonting med att göra. De såg inte fram emot att Gud skulle frälsa dem, utan de såg fram emot att Gud skulle straffa dem. Om de omvände sig kunde de få vara med som proselyt, men annars, adjöss och gobaj. Därför att till deras bord, fariseernas bord, var bara de välkomna som kunde följa lagen till punkt och pricka och reningsföreskrifterna. Deras bord förutsatte renhet. Är du ren och perfekt, välkommen att sitta med oss. Annars är dum där. Men i Jesu bord, han dukar nådens bord och säger att hit är alla välkomna. Och han säger till de överraskade fariseerna att de prostituerade, de kommer gå före er in i Guds rike. För de ser sitt behov av nåd och förlåtelse. Därför att Jesu bord förutsatte inte renhet, utan skapade renhet. Jag kan inte säga det med... Ja. Fariseerna krävde renhet, men Jesu bord skapade renhet. Och så säger han, och måste ha satt i halsen flera gånger om, att hedningarna kommer att sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob. Och han säger att judarna sa det här, rikets egna barn, alltså kastas ut i mörkret utanför, där ska man gråta och skära tänder, står det. Det var det öde som judarna beskrev hur hedningen skulle drabbas av. Men Jesus säger att ni sitter inte säkra i sadeln. För ni kan inte åberopa att ni har Abraham som stamfader och hela er etnicitet eller någonting, utan ni måste vända om. Höra med era hjärtan. Ta emot. Födas på nytt. Därför att tro av nåd, inte etniciteten, är grunden för medborgarskapet i Guds rike. Till sist. Det är ju spännande. Det här är Jesu mission och vision. Alla är välkomna till banketten av nåd och tro. Och så säger Jesus till de här religiösa ledarna att jag har aldrig mött en sån stor tro i Israel som hos denna hedning. Ja. Jag vet inte om vi kan fatta vilket laddat läge. Alltså, han säger, jag har aldrig sett en sån stor tro. För trösten. Och då blir min fråga. Jag minns inte om det var David Watson eller om det var John Wimber som jag lyssnade på i början på 80-talet. Kanske att det var David Watson, men nej, jag vill låta det vara. Som sa att västkyrkans problem är att vi inte tror på det vi tror på. Att vi inte i praktiken tror på det vi tror på. Och då är min fråga. Nu kommer människor från alla möjliga folkslag. Vi hade en årshögtid där vi läste Bibeln på 16 språk i vår församling. Det var fantastiskt. Johannes 3:16 på 16 olika språk utöver vår värld. Och vi tände ljus för varje kontinent. Vi hade ju ingen från polarområdena med. Men det finns ju några där också. Så man får inneslutas i Guds kärlek och vi läser på alla språk. Och kan det finnas något i detta? Att alla människor kommer till oss. Det kommer människor som inte har möjlighet att lära känna kanske Jesus i sitt land och kan få göra det här. Större möjlighet. Men också att det är så att det blir den som blir vår gåva till våra liv. Den mångkulturella församlingen. Är det så att vi ska lära oss tro av afrikanen, av asiaten eller sydamerikanen? Det är bara min fråga. Jag har ju bott i Afrika några år och det har varit spännande att få ta del av den troslivet och naturliga förhållandet som det har gett i mitt liv. Jag tror jag stannar så. Herre, jag tackar dig för att du älskar vår värld. Tack att du älskar alla människor. Tack att du dukar nådens bord mitt ibland oss. Tack att vi får komma inte av förtjänster och merit och religiöst duktigt uppförande. Utan vi får komma bara endast av nåd får vi komma, Herre, jag tackar dig. Tack att du älskar världen och låt det prägla våra hjärtan. Låt våra församlingar få vara ett bönens hus för alla folk. Och du såg Jesus till dem som var mest utsatta, den leprasjuke, kvinnan och hedningen till exempel. Herre, det är också församlingens uppdrag idag att se till de mest utsatta grupperna. Och jag ber här att vi inte ska bära fördomar och avståndstagande. Att vi inte skulle trivas i det sällskap som du trivdes, Jesus.